Vi har pratat om det tidigare, men ni kan ju se till att boka in datumet fredagen den 17 maj. Då kommer vi att kalla till pressträff, tänkte jag säga. Nu lät jag som en riksdagsledamot. Det kommer vi inte göra. Vi kommer kalla till matchträff. Vi hade tänkt att vi skulle se returmötet i den andra playoff-semifinalen upp till Premier League, eller från Championship då. De ska ju till Wembley innan det. Men fredag den 17 maj så ska vi hitta på något. Matchen börjar klockan 9. Vi tänker att vi ses i centrala Stockholmsområdet.
Ja, och det ser vi väldigt mycket fram emot. Har vi riktigt, riktigt tur, jag tror inte att det blir så, men har vi riktigt, riktigt tur så är det ju faktiskt dessutom ett derby då mellan Norwich och Ipswich. Men då är det mycket som ska klaffa, så vi får väl se hur det blir med det. Du, Kiski, idag ska vi prata väldigt mycket upp och nedflyttningar, för det har varit en del sådana i hela seriesystemet här. Vi får väl återkomma till det, men innan vi går in på det så fick jag här i morse en påminnelse om varför vi gör den här podcasten.
Jaha, vadå, på telefonen? En auto AI-genererad påminnelse?
Nej. Jag fick en påminnelse, jag såg i nyhetsflödet att det har ju släppts, Premier League-klubbarna börjar släppa säsongsbiljetter till nästa säsong och liksom delge priserna för deras årskort. Och nu har ju Nottingham Forest inte garanterat spel i Premier League nästa säsong. Och även om vi hade det väldigt trevligt där, jag tyckte ju verkligen om den stan för ett år sedan, det var ju fantastiskt fint, så är det så att Nottingham Forests priser för årskort har på två år, alltså från det att de spelade i The Championship till nu att de ska spela, förbereda sig för kanske en ny säsong i Premier League, har de årskorten gått från, och inte de dyraste då, utan bara vanliga årskort, gått från 150 pund till 850 pund.
Jäklar.
Det är en ganska stor prisskillnad.
Alltså, så det är nästan från 2 till typ drygt 10 000 om vi ska omsätta det i svenska kronor. Ja, det är lite för mycket pengar. Men det slår mig att
Alla har inte råd med en tia sådär.
Jag tänkte så här, om man jämför med ett säsongskort i Sverige. Jag tänker en vanlig sittplatsbiljett går väl loss på kanske 3-3,5. Tänker jag för typ Stockholmsklubbarna. Men vadå, 150 pund lät ju väldigt prisvärt för Championship. Fan, det är dit det ska flytta. Det kommer spara jättemycket pengar då.
Verkligen, och få se bättre fotboll. Även om allsvenskan är fantastiskt på sitt sätt.
Det är de två bästa serierna. Det säger jobbet, men jag säger det med hjärtat också. Det är. Men kul att prata upp och nedflyttningar. Naturligtvis, bottenstriden har vi som ständigt återkommande punkt. Den börjar kännas brännhet, men samtidigt kan den vara lite avgjord. Ja, vi får väl se vad vi har att säga. Det här är Football's Coming Home, en podcast om Championship, League One och League Two. Ibland smäller vi in lite National League, precis som idag. Jag heter Oskar Kisk och med mig i vanlig ordning på andra änden, Leonard Jägerskjöld-Velander. Nu sa jag det.
Ja, och mitt kontrakt går inte ut med den här podden, men Johnson Clarks Harris gör det med Peterborough, trots att han gjorde två mål för dem i helgen. Så vi får se hur det går för honom.
Ja, vi ta honom. Ta Samis Modic, ta Johnson Clarks Harris, för guds skull.
Johnson Clarks Harris kanske kan bli liksom vår tredje panelmedlem här i podden.
Ja, men kollar du det? De verkar ruggigt pigga på att ge media till svenska poddar.
Ja, riktigt trötta jävlar alltså. Vi jagar fortfarande Sonny Bradley i Derby, som har spelat IK Frej i Täby, men det går sådär.
Ja, vi la ner projektet jaga Pontus Dahlberg i Doncaster.
Ja, fan. Herregud.
Det spelades en match på fredagen mellan Plymouth och Leicester, och som det har varit på sistone, topplagen vägrar vinna och bottenlagen gör ju allt för att hålla sig kvar.
Ja, så är det. Jag kollade på den här matchen. Den var ju något bättre än föregående fredag. Även om Leicester återigen gjorde en dålig insats. De förlorade alltså med 0-1 borta mot Plymouth på Home Park, även om det då är Away Park för Leicester då. Leicester hade faktiskt fler chanser här, men de kändes ändå inte bra. Kändes tröga, inte oinspirerade, men liksom tröga, ofokuserade. Avsluten var ju, alltså Patson Daka har ju en miss som är, den blir typ viral. Alltså, han har ju en nick som du och jag nickar in i mål som går, det blir liksom nästan inkast. Fruktansvärt dåligt. Samtidigt som Plymouth ser hyfsat stabila ut under Doosnip, Family Guy-gubben.
Mm, det får man väl ändå säga. De har ju tagit 7 poäng på de 3 senaste och kan ju med det mer eller mindre ha säkrat kontraktet. För Leicesters del då, 6 förluster på de 10 senaste matcherna. Det började ju, ja, fotbollssupportrar nu för tiden, man ska inte ta dem för tweets, men liksom börjar ju skaka lite i Maresca-betongen. Och det känns ju märkligt.
Maresca-betongen, bra avsnittsnamn om inte annat. Ja, nej men Leicester kan ju igen, det kan vara på väg att bli en riktigt historisk choke det här. Man pratar liksom när Real Madrid tappade 10 poäng på Deportivo La Coruña, eller när liksom Helsingborg bara behövde vinna i sista omgången 98 mot Häcken som redan var avsågat. Det har ju varit stora chokes. Det här är ju liksom från januari tappa 17 poäng. Ja, vi får se. Vi ska kolla till spelschemat där. Men svagt av Leicester. Pilgrims första hemma seger på 7 matcher. Kul för dem.
Mm. Absolut roligt. Plymouth är ett lag vi kanske ändå varmat lite för givet hur de har försökt ta serien med storm. På tal om toppstrid och ytterligare ett lag som absolut inte lyckas göra precis det de ska göra, det är Leeds. Och vad fan händer?
Ja, Leeds på Ellen Road, det har ju varit ett ointagligt fort fram till att Sammy Smodic kom dit och gjorde matchens enda mål när Blackburn borta besegrade Leeds med 1-0, alltså Leeds första hemmaförlust för säsongen. Jag såg den här också. Det var faktiskt, jag i alla fall, jag vet inte hur det är med dig Chris, men jag brukar snitta en match per omgång och highlights. Den här omgången har jag sett 2,5, så jag är väldigt nöjd med mig själv. För den här såg jag ju också. Och Leeds hade ju definitivt siffrorna, du vet. De hade ju bollinnehav, de hade chanser, men Blackburn, mer distinkta, rakare spel och målet, Kisk. Alltså, är det säsongens framspelning av Tyrese Dolan?
Ja, men den är snygg var den. Kanske säsongens. Kanske inte nödvändigtvis.
För er som inte har sett det så, det var ju kul för ni var på Ewood Park så satt jag och sågade Sam Gallagher och du satt och sågade Tyrese Dolan. Men just det här målet är ju en lång pastej upp på Sam Gallagher som Nick Skarven till Tyrese Dolan som liksom i en vändning vrider ur dålig vinkel och serverar en chavi pass i djupet till Sammy Smodic som då gör matchens enda mål.
Ja, där är han ju bra. Han blixtrar till, men överlag för ett lag som kanske ska titta högre upp i tabellen tycker jag inte Tyrese Dolan är en startman. Han känns som att han har fokus på annat. Men Sammy Smodic är ju bevisligen, alltså jag tänkte på honom, nu är han ju ganska gammal i en fotbollskontext, säg 28, men är det helt omöjligt att han skulle kunna krita på ett Premier League-kontrakt? Alltså han är ändå uppe på 24 mål.
Ja, nej men alltså det är ju typ en klubb som går upp då med kanske lite mindre resurser, eller så är det Luton om de ska hålla sig kvar. Det är ju där någonstans. Det är nog hans absoluta tak. Men 24 mål är ju, det är ju galna siffror för en spelare som inte varit särskilt bra innan, som spelade liksom League One för 2 år sedan. Jag kan tycka att Leeds tycker i alla fall att de skulle haft 2 straffar i slutet. Det var 2 sådana situationer. Hade det blåst straff så hade det varit tveksamt åt andra hållet. Men nu har i alla fall Leeds, the Peacocks, inte vunnit på 3 matcher.
Nej, och bara vunnit en av de 5 senaste. Och det var ju lite som att det var ju upplagt för Leeds. Det var precis så vårt scenario såg ut, att Leicester började dala lite och Leeds skulle ta över den där första platsen. Men de har inte heller gjort det i rycket. Glädjande för båda de här lagen är ju att det tredje topplaget i kanske ett 4-lagsrace, vi får se, det är Ipswich. De vann inte heller i helgen och de har också 3 raka utan seger, 2 poäng på dem. 3 matcherna. Det var 1-1 hemma mot Middlesbrough.
Ja, och det tog de ändå upp i topp tack vare den enka poängen. Men här hade de ju slagläge. De skulle bara gjort en smash and grab mot Middlesbrough. Så blev det ju inte. Det blev ju bara 1-1. Stoppad av Emmanuel Latelaf som till slut verkar se riktigt bra ut. Hans 12:e mål för säsongen för Borough och hans 6:e på de 5 senaste. Att jämföra med poddfavoriten Kiefer Moore, badvakten med meriter från Norge och förfädrar från Italien. Han har ju inte mål på 6 matcher för Ipswich.
Nej, de har ju inte funkat de senaste 6 matcherna. Men det behöver inte nödvändigtvis ha någon korrelation. Det enda jag funderar på när jag tittar på tabellen är ju att nu har vi 2 hängmatcher och jag hatar när tabeller har hängmatcher. Men vi skulle ju kunna få ett läge där liksom är 2 lag på 89 och 2 lag på 87 när 3 omgångar återstår. Det blir ju inte riktigt så eftersom det är hängmatcher. Men det hade ju varit läckert att ha dem, att det kan avgöras i sista omgången.
Ja, men det är nog det kommer göra, för nu har jag inte nämnt Southamptons matchen. Southampton spelade ju 2 matcher den här omgången och de utnyttjade dem på bästa sätt. Så nu är det ju liksom, ja, vi tar det när vi kommer till Southampton, men de har ju alltid egna händer, så kan vi säga, trots att de ligger 4.
Topptrion, om man ser då på deras 9 senaste matcher, då är det väl bara ett lag som har vunnit, och det var någon Leicester-seger. Alltså det är Ipswich har 0-2-1, Leicester har 1-0-2, Leeds 0-1-2. Så räknar vi ihop den sammanlagda poängen, för de har väl inte mött varandra, då är det 6 poäng på 9 matcher.
Ja, det är svagt. Det är en topptrio som inte vill vinna den här serien. Eller bara göra det spännande för
det, oss. Det kan ju bli vansinnigt spännande i slutomgången. Vi ska prata om då fjärdeplacerade Southampton just då, som lyckades bärga 3 poäng mot Watford och smyger med i toppstriden. En toppstrid vi har avskrivit dem ifrån för länge sedan.
Ja, men vi sa ju, jag tror att vi sa inför säsongen att de skulle komma 4, och sen i vintras sa vi väl att de skulle gå med Ipswich och komma 3, men inte nå topp 2. Och nu, ja, slår de Watford här i helgen. Avgör i 99:e minuten Flynn Downs. Oerhört viktig. Utan seger där så hade de ju inte haft den här möjligheten som de har nu. Och då skulle jag säga att de hade ju 2-0 mot Watford, som blev 2-2 i 85:e. Och så har de ändå moralen och styrkan att avgöra i 99:e. Den segern innebar ju att de faktiskt matematiskt säkrade playoff. Men det visste vi redan att de skulle klara.
Mm. Det börjar ju tajta ihop sig där uppe på olika sätt och vis. Southampton spelar i veckan, så vi kan ju prata lite om hela tabellen när vi återvänder till dem. Vi ska prata West Bromwich Albion som tog emot Sunderland. Kanske något överraskande 0-1 där gästande Black Hats då tog 3 poäng.
Ja, och allting förstördes väl av att BTA, Brandon Thomas Asante, blev utvisad i 43:e minuten för hemmalaget. Och det utnyttjade ju Sunderland direkt, för bara 4 minuter senare så gjorde de matchens enda mål genom Pierre Ekwa. Och en spännande här, Kisk, tycker jag ändå, att det här röda kortet som Brandon Thomas Asante fick, det var alltså det första röda kortet i West Brom sedan Corberan tog över för 16 månader sedan.
Det här är statistik jag gillar, för det känns...
jag misstänkte det.
han basar ju ändå över ett gäng aparta karaktärer i form av, ja, men det är så här, han har ju fått Cedric Kipré att se Van Dijk bra ut stundtals.
Spela med Erik Peters liksom.
Ja, men jag menar det.
Erik Peters får ju ett rött kort på om man tittar på honom.
Han börjar ju varje match på gult bara för att. Och så går han därifrån. Så det är ju, det är helt klart imponerande. Och om det säger någonting om domarnivån, det är väl säkert någon som tror att det är någon Juventus fasoner på det här, eller om det, han faktiskt verkligen har fått ordning på den här truppen, det låter väl osagt. Skämt åsido, en skicklig tränare som bakom Kieran McKenna är min givna tvåa. För att om man kollar på det laget, jävla konstiga karaktärer som man får ihop och lyckas spela en effektiv fotboll med.
Ja, men verkligen. Vi håsade honom lite i förra avsnittet och kommer framför anledning att göra det igen under playoffet. Första förlusten för Baggies på 11 matcher, som har 7 poäng ner till Hull, som ju är strax bakom playoff. Men det ska sägas att West Brom då har en match mer spelad än Hull. Så det kan ju bli lite spännande det där fortfarande.
Det skulle kunna bli det. Vi får väl hoppas på det för PR-maskineriets skull. På tal om några som sågat av sig själva, så blir det nog inget mer för Preston North End i form av playoff. De orkade inte riktigt hela vägen, även om de hamnade ungefär där jag trodde att de skulle hamna inför säsongen som joker. Men de föll hemma mot Norwich 0-1 när Gabriel Sarra, den ständigt unge brassen, blev matchvinnare.
Ja, hans 7:e poäng från 8 senaste matcherna, det är jäkla starkt för en central mittfältare. Skulle sägas att Norwich öste ju på här. Det hade kunnat bli 3-4-5-0 om inte Freddie Woodman hade hållit ner siffrorna för PNI rejält. Är PNI laget som är sämst när det gäller? Känslan är att så fort de har någonting att spela för så bara...
Ja, men när vi börjar titta på motståndarlagen, då vinner de ju med 3-0 och gör jätteinsatser. Men ja, förutom topptrion då, så känns de ju... Det är många som är sämst när det gäller, bevisligen. Ja. Men jag förstår ditt resonemang, och de har väl inte riktigt det. Det känns som att de skulle behöva få in lite slantar och poppa till den där truppen på, alltså få lite, få in lite fler X-faktorer tycker jag.
Ja, det är ju det som saknas. X-faktor som Gabriel Sara, som nu är alltså 12 mål och 11 assister den här säsongen. Det är ju sjuka siffror. Mycket bra jobbat.
Ja, i en utgångsposition som är hyfsat låg. Han spelar ju inte 10 utan 8 om man säger, någon form av central mittfältare, kanske till och med 6 ibland, men det är klart han får ett tillfälle att gå framåt. Superfint.
Nu ska jag säga så att Norwich har 6 poäng ner till Hull, ligger alltså 1 poäng bakom West Brom och har liksom West Brom en match mer spelad än The Tigers.
The Tigers som besegrade QPR med klara 3-0 och håller playoff-hoppet levande.
Mm. Och sen Tofan, Fabio Carvalho, Jadon Philogene-Biles och det är ju oklart om något lag har en lika bra offensiv mittfältstrio i den här serien. För det där är ju fina papper. Deras 7:e poäng på de 3 senaste och då har de i sista stund gett sig själva chansen. Men frågan är om det räcker. De har alltså en hängmatch och den är borta mot Coventry.
Mm. Det är en hängmatch man egentligen inte vill ha. Man bara vill ta krysset så man vet hur det går i resten av matcherna. Men det är klart, Coventry svajar ju dem också. Det man kan känna lite med Hull är att de har saknat en riktig målskytt. Ja. Nu har ju förvisso Tofan gjort 9 och Philogene gjort 11. Och de har ju verkligen fått igång Carvalho med 8 på 16. Men de hade behövt någon... typ Adam Armstrong karaktär där framme som petar in lite bollar som innan han, för Delap och Connolly är inte riktigt de spelarna.
Nej, men Liam Delap har ju varit en besvikelse 2 säsonger i rad. Aaron Connolly har ju stim med typ 3 matcher och sen gör han ingenting i 20 matcher. Och Billy Sharp är ju inte så sharp längre, han är för gammal. Så de hade de haft en riktig striker så hade de absolut, det här tror jag att de hade, då hade de legat före både Norwich och West Brom.
Mm, det hade de kunnat göra. Om vi pratar QPR då, de har ju bara tagit en på en på de 3 senaste och nu börjar det skaka lite där. 3 poäng ner till strecket. Det kan gå fort och de möter ju Preston North End som ju förvisso är sämst när det gäller, men det gäller ju ingenting längre så de kanske är kanonbra nu. Och sen möter de Leeds och Coventry och även om det är mycket att spela för så är det ju kvalitetsskillnader.
Ja, alltså jag vet att jag för en vecka sedan satt och sa att Blackburn kommer att åka ur för de har det tuffaste spelschemat och så går de och vinner direkt borta mot Leeds och liksom slår mig på käften. Så Blackburn, vad har de nu? 5 pinnar, de är ju typ säkra, inte matematiskt men liksom realistiskt. Nu sitter jag och har den känslan med QPR istället. Visst, PNI är ett sånt lag som skulle kunna förlora den här matchen med 4-0 men också vinna med 2-0. Och sen Leeds då som måste vinna och Coventry kanske inte har något att spela för där men det är ändå Coventry. Det ser tufft ut för QPR. Vi ska gå igenom bottenlagens spelschema kvarvarande, men de har det tuffaste, så kan vi säga.
Det enda som är säkert är att när vi slår fast någonting så blir det förmodligen helt tvärtom.
Exakt.
Ett lag som gav sig själva en rejäl knuff där nere och som i och med 3 poäng hoppade upp ovanför strecket i Birmingham och 3-0 hemma mot Coventry, det är ju bara att applådera för Gary Rowetts mannar.
Ja, men det var någon som skrev det, någon Birmingham-supporter som jag såg. Birminghams bästa match under hela den här championship-perioden. Hur länge har varit i championship, Kisk? Är det 16 säsonger? 17 säsonger?
Ja, det är typ 14 eller 15 tror jag.
Ja, och det säger ju någonting. För det här var ju ett Midlands-derby. Midlands-derby. Där Coventry då jagade sin playoff-plats. Och det är inte klart än. Men den här segern, 3-0 efter självmål och mål av Ivon Sunchez och Jay Stansfield innebär ju att Birmingham gav sig själva liv och möjlighet ner i botten och i praktiken kan vi väl säga förstörde Coventrys hopp om uppflyttning. Så oerhört imponerande. Andra segern under Gary Rowett. 2-0-3 i hans resultatrad.
Mm, du har ju skrivit Coventrys huvuden på Wembley. De möter ju Manchester United. Det är nästa vecka va?
Nej, det är nu i helgen tror jag. Det är helgen som kommer.
Just det.
Ja, och sen på tisdag möter de Hull då i den där hängmatchen.
Just det, så är det. Ja, det är klart att den blir lite speciell. För där ska de ju inte ha något att hämta. Men det kanske är någonting Det kanske de kan ha ändå, för att United har huvudet på ytterligare ett annat ställe. Men det är klart, om
ja, alltså United ser ju sämre ut än Birmingham, så jag menar, de får ju en lättare match nu än vad de hade i helgen.
Tuffare att möta United alltså. Det är ett statement. Första gången de nollades på 10 matcher, Coventry.
Ja, och de har ju haft liksom IFLs hetaste anfallspar, men nu missar de straffar i förra omgången och gör inga mål här. Coventry har dessutom nått 3 förluster på de 4 senaste, och det är väl det som till slut avgör deras öde den här säsongen. Men så länge Mark Robinson stannar kvar tror jag att de kan kämpa om uppflyttning även nästa säsong. Lite cringe-varning var det när Birminghams amerikanska ägare gick omkring nere på gräset nedanför Birmingham-klacken och skrek väldigt så här amerikanska grejer. This is our house! This is our house! Ja, det kändes... Ja, det gjorde ont i mig. Och då ska man ju ha...
Vänta. Vad sa du? Då bara kräks lite. Jag bara kräktes lite i min...
Ja, och då ska man ha klart för sig att, jag menar, St. Andrews var ju Coventry's house för bara typ 2 år sedan. Så de spelade ju där då. Så jag menar... Ja, nej, det kändes...
This is our house.
Det kändes sådär, så att säga.
Det är så här, jag har kollat Braveheart. Nu är jag britt.
Ja.
Usch. Vi måste gå vidare. Vi går vidare till den där Millwall tog emot Cardiff. Vann med... starka 3-1, och nu ser väl Millwall klara ut. Får vi gratulera våra kära Lions-lyssnare till nytt kontrakt i alla fall.
Ja, alltså matematiskt klarar man ju inte, men de har 6 pinnar ner till strecket med 3 matcher kvar. Det ska mycket till att alla bakom vinner där. Duncan Watmore avgjorde definitivt den här tillställningen i 93. 2 raka segrar för Millwall, som alltså kan lyckas med att förlora mot Rotherham och ändå hålla sig kvar. Hatten av.
Ja, det sjuka är också att Millwall i sett till poäng är närmare Watford än vad de är QPR. Det är så mindblowing.
Ja, det är faktiskt helt sjukt. Det säger också något om vilken besvikelse Watford har varit den här säsongen.
Ja, trots Tom Cleverley-effekt som är utraderad nu. Vi ska till mittens rik, delvis i alla fall. Bristol City spelade 1-1 mot Huddersfield, och där var ju släkten värst. Och i 101 minuten så kom kvitteringen när Naki Wells satte straff mot sitt gamla Huddersfield.
Ja, han var ju stor hjälte i The Terriers för några år sedan, och nu kan det vara han som beseglar deras öde alltså. För Huddersfield hade ju 1-0 efter mål av Josh Koroma. Seger där, Kisk. Det hade absolut inte varit klart, men de hade gett sig en förarsätesplats kontra Birmingham och Sheffield Wednesday. Nu blev det inte så, och jag måste säga att den här straffen som Bristol City får då i 101 minuten, det är en av de mest felbedömda hans straffar jag har sett. För det är absolut inte hans på stackars Ollie Turton.
Nej, det är väl möjligtvis den där som var mot Rotherham förra helgen, när det var någon som nickade utanför straffområdet och de lyckades få straff. Lee Peltier?
Ja, det var Lee Peltier. Ja, det var det.
Ja. Ja, möjligtvis den.
Ja, men den här så här. Det blir, kan ju på ett sätt bli väldigt avgörande för Huddersfield. Det kan avgöra om de åker ur eller inte en sån här billig straff. Samtidigt så har ju de ju varit urusla liksom 85% av säsongen. Det är ju det som är avgörande, inte det här domarmisstaget. Men det blir så tydligt när det är så här sent på säsongen och ett sånt stort misstag kommer.
Ja. Det är tråkigt om det ska vara den typen av misstag som avgör, helt klart. Swansea i nedre regionen av mittens rike, de besegrade Rotherham med 1-0, och det var Andy Rinomota som avgjorde genom ett självmål för han spelade i Rotherham då mot Swansea. Det är ganska roligt. Visste du att han är landslagsman för Zimbabwe?
Nej, ingen aning, men det gläder mig att han är det.
Och så, han har gjort, om jag läste rätt, så har han gjort en officiell landskamp i form av något kval, och sen har han spelat ytterligare 2 matcher för Zimbabwe. Fortfarande liksom aktuell för trupper där, så att det är kul.
Zimbabwe och engelsk fotboll, tänker man ju direkt på Benjani Nwaruwari, som var ju zimbabwisk landslagsman även han. Victor Johansson spelade hela matchen för Rotherham förstås, samtidigt som Swansea har 9 pinnar ner till strecket. Och då säger vi väl grattis Swansea, ni förtjänar vår kärlek lika mycket som Fleetwood United i Förenade Arabemiraten.
Fina Fleetwood United. Sheffield Wednesday Stoke var ju ett direkt bottenmöte, och där hade man ju hoppats på 3 hemmapinnar, men det blev 1-1.
Ja, 1-1. Luke Kundle kvitterade Liam Palmers ledningsmål. Luke Kundle i Stoke då. Oerhört viktigt kryss för Stoke, som ju alltjämt har 3 poäng ner till strecket. Wednesday ligger under på målskillnad. Och jag tycker, vi kan gå igenom spelschemat här alldeles strax, men jag börjar tycka att det ser ganska tufft ut för Sheffield Wednesday, även om jag håller dem som ett bättre lag än i princip alla andra där nere. Men vi kan väl syna spelschemat alldeles strax.
Mm. För att till protokollet ska vi en imponerande 3-0-seger hemma mot Preston North End, där Southampton noterades för 23-1 i skott och 78% av bollinnehavet mot PNI. Vann gjorde de med 3-0 när Liam Lindsay gjorde sin 100:e match för PNI. Men det här betyder ju att Southampton med en match mindre spelad bara är 3 poäng bakom Leeds.
Mm, och då ska det då sägas att Southampton då har kvar dels en hängmatch då, men så har de ju kvar Leicester och Leeds, förvisso på bortaplan, men seger, alltså Southampton har ju därmed allt i sina egna händer, då har ju Leicester och Leeds också förstås, men vinner de mot Leicester och Leeds, ja, då kanske de direkt plats upp. Det var en stark uppryckning, och jag måste säga, jag såg första halvleken den här matchen, nu är ju PNI ihåligt när de är dåliga, men när Russell Martin Ball blir effektiv, då är det fasiken jäkligt roligt att titta på.
Mm, det hade ju varit intressant att på en lite längre horisont se honom i antingen en större klubb eller en klubb med bättre material, om Southampton då skulle hålla fast vid det här och sakta men säkert hitta, ja, men se honom i liksom en Premier League-kontext, fast typ mitten eller toppen, se om det funkar, om han får sätta sin prägel på det.
Ja, men, och det kanske han får om Southampton går upp. Jag menar, det är ju en klubb som skulle kunna etablera sig i mittens rike där uppe.
Det är 6 lag som slåss om ett par positioner. Vi kan väl, det är inte klart, men om vi säger, vi ponerar att Norwich blir 6:a och West Bromwich Albion blir 5:a. Det är helt okej. Då får du välja på övriga placeringar. Visst vill vi ha Ipswich 3:a så att vi får en playoff-semifinal mellan Ipswich och Norwich?
Gud ja, så är det. Och det betyder att Leicester och Leeds går direkt upp. Ska man liksom
om du inte vill ha upp Southampton, om du får välja fritt. Leeds-West Brom känns ju som ett jäkla klassikermöte. Alltså det är så här 70-tals fotboll för mig.
Ja, det är det ju. Om man ska tänka i ett längre steg också, inte bara playoff, så Leeds är kanske den klubb jag gillar mest av liksom Leeds, Southampton, Leicester, Ipswich. Och det talar för att jag vill skicka upp dem och önska dem framgång. Samtidigt är ju det, om man får vara så här lyssnarcynisk, så är det ju en klubb som ger oss fler lyssnare om den är kvar i serien. Okej, men skitsamma, vi ska inte analysera för mycket. Om det är playoff-semifinaler du är ute efter, då vill man ju ha Ipswich 3:a mot Norwich 6:a. Och så vill man ju ha West Brom mot, det är ju fan ösigt med Leeds, ja. I ett playoff. Ja, West Brom Leeds, absolut. Leicester känns ju tråkigast.
Exakt, då kan vi skicka upp Leicester och Southampton till Premier League. Vi vill inte ha er kvar. Hej då. Tack för visat intresse.
Southampton skulle för sig gärna ha kvar, men ja, du fattar.
Bottenstriden då, det är ju ett Rotherham som avsågat. Sen har vi ju precis under strecket Huddersfield och Sheffield Wednesday. Båda på 44 poäng.
Mm, om man synar deras spelschema då, så har Wednesday ändå ganska svårt tycker jag. De har Blackburn borta, West Brom hemma, Sunderland borta. Det kan ju vara liksom 7 poäng, men det kan också vara 1 poäng.
Det vi vet är ju att det verkar inte spela någon roll om lagen avsågade eller inte. Helt plötsligt, alltså mittenriket ser ju starkast ut i serien senaste 2 med Bristol City, Sunderland och Swansea plus typ Southampton. Medan topplagen är helt urusel form och annars ganska skickliga gäng dalar. Så det verkar inte spela någon roll. Och hemma borta, Favör har ju tappat sitt värde sedan Leeds torska mot Blackburn. Så det här är väl lite... Det är svårt att säga om, men Huddersfield då, de möter Swansea hemma, Birmingham hemma, Ipswich borta. Görbart, men det är klart att Ipswich borta i sista är tufft. Särskilt ett Ipswich som kan ha rätt mycket att spela för.
Nej, men Huddersfield måste ta 6 poäng mot Swansea och Birmingham, så är det bara. Birmingham som ligger precis ovanför dem, 1 poäng före, och Swansea som egentligen inte har någonting att spela för. Tar de inte 6 poäng där, då kommer de att åka ur. Det kan jag garantera.
Näst sista omgången, Birmingham eller Huddersfield Birmingham, den är ju rätt så ball.
Ja, den är rätt ball. Och Birmingham då, som alltså ligger 1 poäng ovanför Huddersfield och Sheffield Wednesday, förutom att möta Huddersfield borta om 2 matcher, så har de ju Rotherham borta i nästa omgång. Och där ska man ju ha 3 gratis poäng. Tar de inte det, då kommer de fasiken att åka ur. Så, och sen avslutar de hemma mot Norwich. Så ja, det är... De måste vinna. Vilken press att möta Rotherham borta och bara så här, fan, det här är 3 gratis poäng som alla andra har fått. Shit, vad jobbigt.
Hemskt. Precis ovanför dem har vi Stoke på 47 poäng. De möter Plymouth, Southampton och Bristol City. På 19 plats då QPR, också 47 poäng. P&E, Leeds och Coventry. Tuffa, tuffa lag. Två av de förstnämnda är ju på hemmaplan. Sen har ju Plymouth på 48 poäng på 18 platsen. Men det är frågan om man vill ha med dem eller inte.
Ja, men jag tycker att det är ändå bara 4 poäng. Det är ner. Alltså, det tycker jag ändå. Och där nyckelmatchen är ju Stoke egentligen. Alltså, Stoke borta nu i helgen. Ja, den ska de ju helst inte förlora. Förlorar de så är de ju med stor sannolikhet kanske bara 1-2 poäng om man förstärker istället för 4.
Det som vi talar för att Millwall och Blackburn och Plymouth skulle vara rätt lugna är ju faktiskt att Huddersfield och Birmingham, vare sig vi vill eller inte, kommer plocka poäng av varandra, och att Wednesday möter Blackburn och Stoke möter Plymouth. Så att det är lite det avgörs ju i de matcherna.
Ja, det är väldigt spekulativt i alla fall, men där har ni förutsättningarna. Vi får se. Jag har ju gått all in Birmingham med min gaffer nu eftersom de möter Rotherham, men det kan ju vara självmål också. Vi får se. Jag tror ni gör något drastiskt.
Jag har inte loggat in på gaffer på någon månad eller så här. Det där har jag väl tappat. Football's Coming Home sponsras av Stryktipset, ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För det är över 18 år. Stödlinjen.se. Till helgen så kikar vi till en härlig kupong där jag landar i match 5 mellan Cardiff och Southampton. Efter en klart godkänd säsong som dock bjudit på en alldeles för berg- och dalbanekurv i form är Cardiff på väg att bli bästa mittenlaget i serien. Precis bakom de lagen som ändå hade en liten chans där på playoff-spel. För Southampton från sydkusten väntar ett helt annat drama kommande helger. Bara 3 poäng bakom Leeds på tredje platsen och häng på direktplatsen efter att tidigare sett avsågat ut. 3 raka segrar och fin form för Southampton där Adam Armstrong och Adams leder laget framåt. Oddset 1.40 på raka tvåan lockar ju inte, men ganska... De ser inte ut att bli en superstor favorit, så att jag skulle hålla koll på streckprocenten. Då kan helt plötsligt en raka tvåan bli väldigt, väldigt aktuell. Men det ska också sägas att Cardiff inte är helt lätt att tas med. Så håll koll här inför helgen. Leo, vad har vi mer att se fram emot?
Ja, men Cardiff FF i all ära, men den här omgången är ju faktiskt också utspridd, vilket du och jag gillar i våra tv-soffor. Ingen fredagsmatch dock, men den tidiga på lördagen 13.30, det är ju Leicester mot West Bromwich, och det känns ju som ett lite tryckt kryss för West Broms sida, ett ångestkryss för Leicesters. Vi får se, Leicester är ju pressade där att vinna förstås givet toppstriden. Sen har vi en hel drös med matcher klockan 4 där jag väljer ut Rotherham Birmingham, den totala dunderpress som Birmingham har på sig att ta de där 3 gratispoängen vi pratar om. Samtidigt spelar ju Stoke City mot Plymouth Argyle, förloraren där kan få det riktigt kämpigt. Söndag kisk, Blackburn Sheffield Wednesday. Det är nästan så att vi borde kolla på den tillsammans, för jag menar, det är 2 lag vi besökt och vi vill ju att Wednesday ska hålla sig kvar. Måndag kväll, Middlesbrough Leeds United. Pangmatch.
Mm, verkligen. IFL har meddelat att Leicester inte kommer att straffas med minuspoäng till nästa säsong om om man finner dem skyldiga till att ha brutit mot Premier Leagues ekonomiska regelverk.
De är ju anklagade för att ha gjort flera överträdelser där, likt Everton och Nottingham Forest. Vi får se. Det känns ändå konstigt att de inte skulle få några minuspoäng, för det får ju nämligen Sheffield United som ser ut att göra sällskap i nästa säsong. Bara en säsong upp i Premier League. Det är nu bekräftat att de får börja nästa säsong i The Championship om de hamnar där, vilket de troligtvis gör, med minus 2 poäng. Ett Sheffield United i ganska stora problem. De har ju en ålderstigen trupp. De har typ 15 kontrakt som går ut. Ja, vi får se hur det där går.
IFL Awards gick av stapeln, var det tidigare den här veckan va?
Ja, det var det.
Och då fick ju de bästa spelarna ta emot sina priser, inklusive tränare. Ung spelare, den bästa unga spelaren blev Archie Gray i Leeds, inte mycket att säga om. Säsongens manager blev Kieran McKenna i Ipswich, och jag har inga invändningar där. Säsongens spelare, Crescencio Somerville, en jättefin säsong för Leeds. Men jag hade valt Dewsbury Hall.
Ja, men alltså Dewsbury Hall, Somerville fantastisk, absolut, men Dewsbury Hall är före, Gabriel Sarai är före. så är det. Det går inte att komma ifrån att de... Nej, alltså Samuel är fantastisk, men han gick ju också typ 2 månader utan att göra en enda poäng. Så, tveksam till den, va?
Det är det. De tog också ut säsongens lag. Då har vi bakifrån då i mål Mads Hermansen i Leicester. En backlinje bestående av Kyle Walker-Peters, Southampton, Ethan Ampadu, Leeds, Jacob Greaves, Hull, Leif Davis i Ipswich. Ett inne mittfält, eller ett sittande mittfält då med Kieran Dewsbury, Hall i Leicester, Gabriel Sara i Norwich. Från höger på i anfallet Morgan Whittaker, Plymouth, Sammy Smodic, Blackburn, Crescencio Somerville, Leeds. Och de har Jorginho Rutter som spelar i Leeds då på topp. Och här finns det ju mycket att ifrågasätta. Vi ska ta ut vårt lag när säsongen är färdigspelad. Men vad känner du spontant?
Nej, men det finns ju en hel del att ifrågasätta. Vi behöver inte avslöja våra egna namn än. Vi gör ju det om 3 omgångar då när serien är färdigspelad. Men jag tycker att Hermansen i målet egentligen bara är där för att han står i Leicester. Jag tycker nog att det finns bättre alternativ än Jacob Greaves, även om jag gillar honom i Hull. Jag tycker att det är ett skämt att Jorginho Rutter, som är väldigt ojämn, har enorm högsta höjd förstås, men jag tycker det är skämt att han går före en viss Southampton-anfallare längst upp.
Sen är det, finns det ju spelare. Coventry har en väldigt bra mittfältare som vi har pratat en hel del om den här säsongen, som kanske borde varit med för balansen. Däremot är ju Dewsbury Hall och Sara de 2 bästa i den regionen. Så att vi får ta det här vad det lider. Vi lovade att vi skulle prata upp- och nedflyttningar, och det ska vi såklart. Vi börjar med Championship. Vilka kommer flyttas upp från, från Championship? Vi har inte en aning. De som kommer spela playoff. Det ser ju ut som att West Bromwich Albion och Norwich är på väg att klara de grejerna. Sen är det ju 4 lag som har säkrat minst playoffplatser. Ipswich, Leicester, Leeds, Southampton. 2 av dem lär ju inte vilja göra det, men 2 kommer behöva göra det. Och klar för nedflyttning är ju Rotherham, och resten har ni ju koll på. Vi kan ju gå vidare till League One. Hur ser det ut där?
Nej, men i League One så är det ju så att vi hade ju en fantastiskt trevlig helg där Portsmouth, Kisk, Portsmouth is back. Play up Pompey. Pompey, play up. Säkert fel melodi och allting, det där kan du bättre än jag. Men Portsmouth behövde 1 poäng i helgen mot Barnsley. Eller i helgen, det var ju faktiskt nu i veckan, det var ju tisdags. Mot Barnsley. De vann, vände underläge 1-2 till 3-2. Och gick därmed upp i Championship för första gången på 12 år. De är tillbaka, Kisk. Och det lät ju så här då. Ja, men det här är väl kul, va, Kisk? Jag är ju faktiskt svinglad över att vi får upp Pompey och inte något nedsligt Barnsley eller liknande.
Pompey är ju jätteroligt, och sätter man det i sammanhanget så vill man ju inte ha ner Southampton. Eller man vill inte ha upp Southampton, förlåt. Man vill ha kvar Southampton, för det är ju ett derby som inte är av denna värld.
Ja, precis.
Också ett sånt där topp 10 derby.
Ja, och vi skrev lite om det igår på Twitter, men man minns ju Pompey-åren i Premier League när de hade spelare som Matty Taylor, David James, Shaka Hislop, Sol Campbell, Glenn Johnson, Lindley Primus, Papa Buba Diop, Sule Ali Muntari, Kevin Prince Boateng, Jermaine Defoe, Peter Crouch, Jakubu, Nuanko Kanu.
Hallå,
vad härliga.
Du glömmer den.
Nico Kranskar.
Tack. Den finaste fotbollsspelare som har denna värld har skådat.
Ja, men de är ju underbara, och det ska bli kul med Fratton Park i den här serien, för det är ju en av landets ösigaste arenor.
Jätteroligt. Vi är sjukt glada för Pompey. Det känns som ett tillskott nerifrån. Sällskap upp kommer de få, i tal om direktplatser då, av Derby eller Bolton. Det är 2 omgångar kvar. Vi får väl se vad de kan erbjuda, men så ser det ut just nu i alla fall.
Ska jag säga så att Derby har lite poäng ner till Bolton, och Derby möter redan avsågade Carlisle, så de har ju alltid egna händer. I bland playoffet där så står ju mellan, alltså det är ju Derby eller Bolton kommer ju ta en playoffplats då förstås. Och återstående är Peterborough
som säkert.
Barnsley. De är ju, alltså de är ju, de kommer ju komma där precis, Peterborough Barnsley. Och så står det mellan Oxford, Lincoln och Blackpool, och det var ju så att Lincoln besegrade, borta besegrade Oxford med 1-0 i veckan. Det var ju i princip helt avgörande för den här playoff-striden. Jag hoppas lite på The Imps, men jag kan tänka mig att du hoppas på Blackpool.
Ja, det är lite av mitt gäng i sammanhanget. Det hade varit kul med Blackpool. De vill vi ha tillbaka. Alltid kul med lite Lancashire-derbyn. P&E Blackpool är ju hett som satan. Ner då. Carlisle är redan bekräftat avsågade och har ingen möjlighet att få nytt kontrakt i League One. Fleetwood har ju 6 poäng upp till säker mark. Visst samma målskillnad som Burton, men de har ju också ett Cheltenham däremellan. Så det här kan väl bli klart när som helst.
Ja, det kan bli ju klart i dagarna. Kul att Fleetwood Town åker ur när Fleetwood United åker upp. Får satsa, de får sluta av Fleetwood Town som moderskepp. Nu är det Förenade Arabemiraten som
exakt.
Gäller.
Exakt. Övriga två lag som ser ut att åka ut, Port Vale och Cheltenham. Men Cheltenham har en match till godo då på Burton. Så att det är de lagen det ser ut att stå mellan. Vi ska ner ytterligare ett snäpp och då hamnar vi i League 2.
Ja, och där har ju 3 klubbar redan blivit klara. Det blev ju de 2 första blev ju klara i helgen. Det var ju Stockport och Wrexham som blev klara. Stockport som gjort en så här sjuk mirakelresa. De försvann ju ner i divisionerna och gjorde nästan en bury, men ja och studsade tillbaka upp, och nu har de väl 2, är det 2 raka upplyftningar för Stockport, är det så? Stockport tillbaka upp. Och sen då Wrexham, Rob McElhenney's och vad heter han, den andra skådespelaren, Ryan Reynolds projekt, som klarade sin andra raka upplyttning då också från National League till League 2, League 2 till League 1. Då lät det så här. Vad känner vi, Kisk, när Wrexham går upp i divisionerna så här? Vad känner du?
Jag vet inte. Jag har blivit lite ambivalent, kan man väl säga. Och det är roligt att de faktiskt gör någonting av staden. Även om det är en del av den moderna fotbollen. För det känns ju som att de skänker ganska mycket glädje till rätt många. Och jämfört med tidigare ägare så verkar de ha skaffat sig någon slags förståelse och lokalkännedom, där andra bara liksom kört som en mental bulldozer. Så på så sätt är det känns lite mer positivt. Men ibland blir det lite mycket showbiz över det.
Ja, alltså deras serie är ju rätt rolig, det ska man säga. Och det, liksom, om man inte ser till den polerade ytan, vilket det är, för det är ändå liksom propaganda och underhållning, så eller underhållningspropaganda, så verkar ju som du säger supportrarna och stan och communityt vara väldigt nöjda med vad som har skett här, och det är ju inte liksom oligarkpengar det handlar om, men samtidigt är det ju pengar då, alltså det är ju snudd på championship pengar nere i National League och League 2, så det är klart att de köper sig uppåt i systemet, det förstår ju allihopa, och om det kan man ju tycka vad man vill. Tredje laget att bli klart, det var ju nu i veckan. Mansfield, tränad av ingen mindre än Nigel Clough, Brian Cloughs son. Och nu i veckan gick han om sin far i antal tränade matcher i engelsk fotboll.
Oj. Men framförallt är det här ju en Aiden Flint-effekt som ju spelar för Mansfield The Stags. En gammal favorit till oss.
Gammal favorit, skulle ju vara klar i Sheffield Wednesday, då hade ju allt varit klappat klart och säkrat med championship-kontraktet.
Såklart. Hur ser det ut på playoff då? Jo, MK Dons har ju säkrat en playoffplats. Sen ser det ut som att Crew Alexandra och Barrow tar 2 av de andra 3, och i övrigt står det mellan Crawley, Walsall, Doncaster, kanske även Gillingham. Egentligen har väl även FC Wimbledon och Harrogate på plats 11 och 12 en chans utifrån tabellen. Nu har jag inte koll på spelschema, men långt ner.
Ja, ja, sjukt. Heja Barrow, de har en ubåt i klubbmärket. Bara det är värt någonting. Ut ur League 2 ramlar Sutton och Forest Green Rovers. För när Wrexham mosade Forest Green med 5-0 blev det va? Gick de upp och Forest Green gick ner. Två raka nedflyttningar för den tidigare så välskötta klubben.
Ja, Sutton ser ut att inte klara sig kvar. De har 4 poäng upp till Colchester ovanför strecket, och Colchester dessutom en match mindre spelad och 2 raka segrar. Så att det verkar väl bli så. Forest Green Rovers, världens kanske grönaste fotbollsklubb, och veganska krav och sådär, har ju haft en jävla stormig säsong med... Det började väl med Troy Deeney och sen tog det en kvart, sen var han borta.
Mm, ja, den jäkeln som nu sitter som expert i tv.
Mm. National League då, där står det redan klart att Chesterfield ska upp till League 2, men de har ju åkt på en rejäl mästarbaksmälla, och efter det säkrade första platsen så har de 4 raka förluster, men det spelar inte så stor roll om de har gjort över 100 mål den här säsongen.
Nej.
Och vet du vem som leder interna skytteligan i Chesterfield?
Nej, borde jag veta det.
Ja, du vet ju vem det är i alla fall.
Ja, vem?
Will Griggs on fire.
Nej! Wow!
Gör då.
Kul, vad roligt. Visste jag inte. Det glädjer mig. Vi kan dra playoff-gängen där lite snabbt. Barnett och Bromley. Låter som en sagobok man pratar nu. Barnett i Bromley till semifinal. Och sen Altrincham, Solihull Moors, Gateshead och antingen Halifax eller Southend. Southend vore ju fint. Och så har du skrivit Aldershot i kvartsfinal här. Ja, det är ju en jäkla massa matcher i det här playoffet.
Ja, det är ju exakt. Barnett och Bromley till semifinal är väl mest att hålla koll på. Barnett tränas inte längre av Edgar Davids, och tur är väl det för dem om de ska ha en god chans där.
We'll have a chat about the fucking game, about your game, last few months, last few weeks. Fucking character.
Ja, jag ramlade över ett klipp med någon lirare som jag inte har koll på, som jag tror heter typ Still Ryan eller något sånt där, som verkar vara en streamer. Det jag vet är att han sitter och spelar Call of Duty Warzone, fantastiskt Battle Royale-spel för övrigt, även om det var bättre en gång i tiden. Men då sitter han och spelar med Sammy Smodic, och de har en ganska rolig konversation här. Vi kan dela den också som man ser den, men den är härlig. Vi kan väl lyssna i alla fall.
He plays for Blackburn. They are shit. Thank you, Harvey. Blackburn. Is that your dog?
It's actually my dead dog.
Well, she's with my nan, so.
It was actually a boy. And can you not talk about my dead dog, please?
Well, can you not talk about my dead nan, then?
What was her name?
Annette.
Jeanette?
No, Annette. I can see you, and I feel like you're laughing behind them fingers.
I'm not laughing. I just don't know what her name is.
Annette. Like a fishing net.
Everyone in the chat saying your nan's name's Internet.
No. Right, that's it. Nathan FNNX. Her name's not Internet. Back of the net. No, I'll take back of the net. Someone's called her an effing at cable. Okay. Okay, this is...
Hey, someone's called her an effing at cable.
Someone's called my dead nan an internet cable. Someone's asked if her name's HDMI.
Someone just said, win this game and I'll bring your nan back.
She's long gone, brother.
Rest in peace in chat. Put a rip in chat for Sammy's nan. Just standard still, gang. Be nice. You gonna score tomorrow, Sam?
Yeah, 100%. He plays for Blackburn. They are shit. Thank you, Harvey.
Jag vet inte vad som är härligt. Alltså, du vet, att bara ramla på någon sån där spelare, det var ju som när Zlatan spelade, vad heter det, World of Warcraft, va? Tänk att bara ramla på någon sån där, nu smådde inte lika stor som Zlatan, men kanske desto härligare. Tänk att ramla på en sån figur när man sitter och spelar, det är ändå glädjande.
Ja, det är härligt. Det är en sjuk diskussion, för man måste se den ett par gånger för att liksom fatta den. Jag hoppas ni förstod när ni lyssnade. Glöm inte bort att fredag 17 maj, om ni vill hänga med oss i Stockholmsområdet, ta något gott att dricka, kanske en bit mat, titta på en fantastisk fotbollsmatch, så är det datumet för den andra playoff-semifinal-returen. Det ska ni hålla koll på. I övrigt säger vi väl, ja, det blir jättekul, men i övrigt säger vi väl tack för idag och kämpa på.
Kämpa på, bra, hej.
Hej.